Jesus, han säger ju ord som är lite som en sån här projektil rakt in i våran stressade kultur. När vi ännu en advent lägger in en turboväxel för att hinna allt innan julen. Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. En del av oss kan ha problem med omåttlighet och dryckenskap, kanske särskilt när det är jul. En del. Både omåttlighet och dryckenskap. Men ganska många av oss tror jag kan ha problem med livets bekymmer. Tänk att Jesus visste vad vi behövde en bit in i december så här liksom. Guds rike är nära. Och det är inte bara något som Jesus säger i den här texten, utan det säger han massa gånger, hela tiden. Han pratar om Guds rike hela tiden, Jesus. Bara i Lukas evangeliet 28 gånger om jag räknar rätt, men jag missar säkert någon kanske. Och han sänder ut sina lärjungar, sina efterföljare, och så säger han att ja, men nu ska ni också berätta om Guds rike. Guds rike. I Lukas 17, lite tidigare än det vi läste, i vers 20, så säger Jesus: tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarar han: Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga, här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Så Guds rike är inte liksom ett så här rike med nationsgränser. Ni vet, man åker över gränsen från Sverige till Norge. Man märker det knappt, men man åker ändå över en nationsgräns. Guds rike är mer beduinskt. Om Jesu lärjungar hade stuckit in huvudet i en beduinhövdingstält och så frågat: hallå du! Hur stort är ditt rike? Skulle du kunna rita upp det på en karta här? Så skulle antagligen hövdingen ha svarat att nej, det kan jag inte. Mitt rike flyttar sig hela tiden. Det är lite här idag och det är lite där imorgon. Men varje tält, varje familj som räknar mig som sin herre och gör vad jag säger tillhör mitt rike. Så Guds rike, det är liksom ett rike med rörliga gränser som förhåller sig till ett centrum hela tiden. En mitt, ett hjärta, Jesus. Och vi ber ju i den här bönen vår fader, eller fader vår, som Jesus lärde oss. Den har ju många av er bett många gånger. Då ber man ju att tillkomma ditt rike, eller låt ditt rike komma. Och då ber vi att både jag själv och liksom hela världen ska bli mer del av Guds rike. Ännu mer knutna liksom till det här enda riket som består. Och den enda ledaren som består. Och Guds rike har nog alltid varit så här obegripligt för vanliga jordiska ledare eller människor i maktposition. Säkert nästan provocerande ibland, tror jag. Kan det nog vara för oss med. Men om man tänker den här scenen när han misshandlade, torterade rabbinen, judisk läraren, med sina som hade haft sina efterföljare som nu hade stuckit. Jesus Kristus står inför Pontius Pilatus, som ju var representant då för ett genom tidernas liksom största stormakter. Och hela den romerska krigsmaskinen bakom sig. Och så står Jesus där och säger sig vara ledare för ett rike. På väg till avrättning. Ska dödas bara en stund senare, eller lite tag senare sen. Så tänker man att det är väldigt konstigt. Det borde ju vara han, Pontius Pilatus, som liksom hade blivit verkligen ihågkommen. Men det är det ju inte, utan det är ju Jesus Kristus, den där torterade judiske läraren med sin efterföljare som stack. Det är han som har blivit ihågkommen. Pontius Pilatus vet vi ju bara vem det är för att han råkar stå ansikte på ett ansikte med Jesus Kristus, judarnas rikets konung. Och så säger ju Jesus till Pilatus där att, som Pilatus säkert blir väldigt konfunderad över, men han säger att mitt rike är inte av denna världen. Så makten i Guds rike handlar ju inte om vapen eller liksom kapital, utan makten i Guds rike ligger i den lidande kärleken. Och nu ska jag citera en präst som heter Bo Brander. Han har sagt så här: kärleken ger Guds rike en alldeles unik växtpotential. Det segrar när det lider. Det är även för kristna ett faktum som är svårt både att förstå och acceptera. Men just i lidandet växer det som bäst, och det växer på djupet. Det växer genom att det laddas med himmelskt liv mitt i en värld som faller sönder. Och enligt Jesus så kommer ju våran värld drabbas av någon sorts kosmisk turbulens. Och människor kommer stå rådvilla och känna ångest och rädsla. Det vi läste om som Jesus förklarade. För oss kan det vara lite kryptiskt att läsa, men för de som lyssnade då så var det säkert, ja, det är så du menar. För oss kan det vara lite svårare att ta till sig uttrycken och formuleringen och sådär kanske. Säkerligen naturkatastrofer, men inte bara naturkatastrofer utan politiska strömningar och mediala strömningar som gör att det kommer bli en turbulens i hela världen. Rådlösheten kommer växa helt enkelt. Och då finns det en storhet som hittills har genomlevt alla politiska och kulturella svängningar och maktskiften och epoker, som står intakt. Och det är Guds rike. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå, sa Jesus. Så det riket som liksom startade i en livmoder, i en tonårstjej i Mellanöstern för över 2000 år sedan, kommer aldrig ta slut. För riket och makten och äran är hans i evighet. Och advent, ja, betyder ju ankomst då. Och advent står ju också för någon sorts väntan, eller hur? Det är ju lite, hela advent är ju en sorts väntan. Man liksom laddar upp inför det här julfirandet när man ska äta upp julbordet. Och ibland så äter vi upp julborden under tiden det är väntan också, så att vi är trötta på julbordet när det väl är dags. Men det är ju någon sorts väntan. Så här. Om man är barn så väntar man på julklapparna kanske. Ja, och advent är ju också egentligen då, så är det en sorts väntan på ankomsten, att Jesus ska komma och födas. Och en väntan skapar ju också en sorts längtan, så kan det ju vara. Om man är sjukt sugen på så här sillsallad och olika sillar och laxar och köttbullar och julskinka med senap, så är det en sorts längtan fram till julbordet. Och man kan längta efter julklapparna på julafton. Så väntan skapar ju en längtan. Och vi tror ju på en Gud som inte har lämnat historien åt sitt öde. En Gud som inte bara visar sig liksom i våra liv utan också i historien. Jesu andra advent kommer att ske. Det är ganska tydligt när man läser Bibeln att Jesu andra advent kommer att ske. Exakt hur och exakt på vilket sätt och framförallt exakt när. Det går inte att, liksom att utläsa. Där har människor försökt gissa sig till liksom i gång efter gång, men har gissat fel. Men att det kommer att ske. Guds rike ska bli totalt. Och att ta det här steget liksom och våga lägga sitt liv i Jesu händer och säga, jag vill att du ska vara med i mitt liv. Jesus, jag behöver dig. Det är att bli indragen i en väntan. Att bli kristen är att vara indragen i en väntan. Och det kan ju vara jobbigt. Jag är en sån som jag hatar att vänta, särskilt i alla fall om jag inte vet hur länge jag ska vänta. Det är det värsta jag vet. Står man i en telefonkö och så de säger du har plats 304. Och sen hör man ändå att du har plats 298. Så man märker i alla fall att det går neråt. Då kan det vara okej. Men så här när man bara hör, tyvärr kan vi inte ta ditt samtal just nu. Dröj kvar. Ja. Och sen när jag har sagt så i 20 minuter, då får jag, det blir panik liksom. Jag bara slänger på luren. Men att vara kristen är att vara indragen i en väntan. Och man vet inte riktigt hur länge måste vi vänta. Hur länge ska vi vänta? Och i Bibeln så är ju, det finns ju med som något sorts tema i Bibeln hela tiden, det här med väntan. Mellan ett löfte och mellan uppfyllelsen av löftet. Mellan en dröm och mellan ett förverkligande. En väntan som ibland är fylld av smärtor och massa frågor också. Om man läser i Gamla testamentet med Abraham och Mose, och ni vet, det finns det här löftet, väntan som man inte vet riktigt hur länge, och uppfyllelsen. Och redan första Jesus efterföljarna frågar sig hur länge? I andra Petrusbrevet 3 och 4 så står det så här: hur blir det med löftet om hans ankomst? Hur ska det bli? När kommer han? Och då skriver Petrus som ett svar på det i andra Petrus 3 och 9 sen: det är inte så som många menar att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Så kanske får vi vänta därför att Gud är så barmhärtig, bryr sig om oss så mycket, människorna. För att så många som möjligt ska vara beredda när det är verkligen dags för den riktiga andra advent. Och man kan också tänka då att väntan i sig är inte meningslös. För väntan är en tid där vi får längta och förbereda oss också. Det står i psalm 42:2: som hjorten längtar till bäckens vatten, så längtar jag till dig, o Gud. Jag törstar efter Gud, efter den levande guden. Så advent kan få vara en tid av längtan också. En längtan efter Gud. Ja, och nu ska jag sluta då med ett citat till. Slut med citat här. Nu är det från en som heter Peter Halldorf, pingstpastor och författare. Och skriver han så här: adventstiden ges för att vi ska stillna och låta längtan efter Gud fylla ut våra liv. När Jesus påminner oss om att han kommer tillbaka är det inte för att vi ska bli upptagna av spekulationer. Sådana föder bara fruktan. Nej, det är för att vi ska återvända till våran väntan. Ju innerligare vår längtan blir, desto enklare blir vår bön. Till sist består den bara av ett enda ord: kom. Det är kärlekens kom, vår längtans kom, påskyndar hans ankomst i historien och i våra liv idag. Han skyndar sig mot oss i vår gudstjänst. Han säger: ja, jag kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus.